En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det var julafton 2024 när en person sköts ihjäl i Hindås utanför Göteborg och där kroppen sen eldades upp i en bil. Åtal är nu väckt och vi ska prata mer om den här skjutningen. Och det kommer också handla om den person som misstänks ligga bakom mordet på en sushi-restaurang i Skogås 2023 och som har varit en nyckelspelare inom Foxtrot-nätverket. Domen faller nu i veckan. Välkommen till Aftonbladet Krim, jag heter Stefan Sundberg. Det är kvällen den 24 december 2024. Runt om i Sverige firas det jul i hemmen. I en villa i Hindås, cirka 3 mil öster om Göteborg, har en handfull personer samlats. Det äts, konverseras och skrattas. De som är närvarande är dock helt omedvetna om att det är 2 personer som är på väg mot villan.
Det är 2 män som har tagit med sig baseballträn.
Det här är Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet.
Och är där för att driva in en skuld, har de tänkt, av personen som äger huset då, eller som bor i huset. Så de knackar på.
Men de 2 hotfulla männen med baseballträn blir snart själva attackerade när de kommer in i hallen.
Och en av gästerna ställer sig upp, tar fram ett vapen och börjar skjuta då. Och det slutar med att en av personerna med en baseballträ träffas i huvudet och dör. Den andra personen lyckas fly därifrån då.
Inte långt därefter knackar det på dörren hemma hos en man som också bor i Hindås. När han öppnar står en lerig man utanför hans dörr med ett baseballträ i handen. Han är uppjagad och rädd och säger att hans vän har blivit mördad och att den leriga mannen jagas av flera personer. Han säger uttryckligen att polisen inte får kontaktas.
Men personen han knackar på hos blir ju lite misstänksam och ser att den här personen är till exempel lerig, eller han ser ut att vara lite, han märker att någonting har hänt här, så han tar in personen till garaget istället och ställer lite frågor för att ta reda på mer om vad som har hänt helt enkelt. Sen slutar det med att den här mannen som har sökt hjälp hos grannen somnar i garaget, och då slår grannen larm till polisen för att berätta vad han har hört och vad som har hänt då. Efter grannen har slagit larm så åker polisen dit och de griper då den här mannen. För han var tydligen efterlyst för ett annat brott redan när det här skedde, så han greps främst med anledning av det då.
Och samma natt, strax innan klockan 2, inkommer ett samtal till 112 där en uppriven kvinna berättar att en kompis till hennes man har ringt henne. Kompisen ska ha berättat i telefon att kvinnans man har blivit skjuten och dödad. Ytterligare lite senare, samma natt, kommer rapporter från nära en badsjö, ungefär 2 kilometer från huset där det har skjutits.
Så får polisen reda på att det brinner i en bil som står nära en badsjö, inte så långt från Hindås där skjutningen tidigare har inträffat. Men när de går närmare så upptäcker de också att det är en kropp i den här bilen då. En död person som har suttit i bilen när det tändes eld på den.
Vid platsen där bilen brunnit hittar polisen också en telefon. På skärmsläckaren finns en bild av en kvinna. Och det visar sig sen vara samma kvinna som ringt och sagt att hennes man har blivit skjuten. Och samma kvinna ringer också efter ett tag till telefonen. Och det visar sig att kroppen i bilen är hennes man. Ja, Amanda, polisen lyckas ju sen koppla ihop den här brinnande bilen med huset där det har skjutits. Och vad händer då när polisen kommer dit?
På en gång så ser de att det finns blodspår i hallen då i huset för personen som blev skjuten och hans medhjälpare då. Han är ju inte ens gå in i huset, utan de knackade bara på eller öppnade dörren på något sätt och stod där beväpnade med en baseballträn när de blev beskjutna och den ena då träffades och dog. Så han hann ju inte ens gå in i huset när skotten avlossades. Så när polisen kommer dit så ser de ju som sagt på en gång att okej, här har det hänt någonting, det finns blodspår. Och sen är det också flera personer som befinner sig i huset. Och de här personerna grips då. Och sen jobbar ju polisen vidare med att spårsäkra, ta reda på så mycket de kan, söker också av i området. Och då i ett skogsområde inte så långt ifrån det här huset så hittar de också att någonting är nedgrävt där. Så de kollar upp det och det visar sig att det är mordvapnet som har grävts ner då i det här skogsområdet.
Och jag vet att de också hittar släpspår från villan ut till parkeringen som också blir en indikation på att det är härifrån kroppen har kommit.
Precis, att då ser polisen att okej, de har också flyttat den här kroppen till bilen som sen då har kört sig iväg och tänts eld på. Så de har ju inte hunnit stöka undan eller städa upp så mycket efter sig. De har hunnit gräva ner mordvapnet då, men de har inte hunnit ta bort så mycket andra spår egentligen, i och med att polisen ser de här sakerna ganska snabbt när de kommer dit då. Mm. Eller ganska snabbt senare när de börjar utreda i alla fall.
Och den här misstänkta skytten säger ju sen i förhör att, att han har skjutit av misstag då. Han säger att en hund har råkat komma åt honom när han står med vapnet och att då går skotten av och träffar då en av de här männen i huvudet. Men vilka är de här två männen som kommer dit och vad har de för ärende?
Nej, men de har ju åkt dit då för att driva in någon slags skuld. Till exempel så säger mannen som bor i huset, ägaren då, att han har känt sig hotad väldigt länge. Han har fått hot av båda de här männen där de bland annat har sagt att de ska komma och söka upp honom under julen då, så han var väl kanske beredd på att någonting eventuellt skulle hända de här dagarna då. Och bland annat så ska de skicka en bild till honom på en gravsten och även sagt att de skulle sänka ner honom i en sjö. Så de här hoten verkar ju ha pågått ett tag och mannen kände till att de var ute efter honom.
Mm. Och det här är alltså ägaren till huset, men det är inte han som skjuter, eller hur?
Nej, men precis, utan han som skjuter verkar ju vara någon typ av gäst eller liknande. Han känner husägaren i alla fall och är på plats den kvällen och har också ett vapen på sig då. Och som du sa så påstår han ju själv att han råkade avlossa den här, att det var en hund som stötte till honom. Det får vi ju se nu, rättegången pågår ju, så vi får ju se hur man bedömer det där. Men ja, det är alltså olika personer då. Husägaren som blir hotad och sen hans kompis då som har med sig vapnet och avlossar skotten.
Mm. Vet man någonting vad den här skulden består av?
Alltså det verkar som att det skulle kunna vara en bilaffär som har gått snett på något sätt. Och då att han sen har blivit hotad på grund av det och också därför då de här två männen till slut åkte hem till honom med baseballträna för att driva tillbaka skulden. Och sen gick det ju väldigt snett och de anade väl inte att en av de här i huset kanske skulle vara beväpnad då, utan de trodde väl att det här skulle gå relativt enkelt och att de skulle få de här pengarna som de ansåg att de hade rätt till.
Mm. Och efter att den här mannen då skjutits så släpas kroppen till en bil som sen då körs iväg av ett par personer från villan då ut till den här platsen nära sjön, och där tänder man då eld på bilen med kroppen i. Och åtal väcktes här nu i början av juni. Hur många är misstänkta och vilka brott har de åtalat för?
Det är 3 misstänkta totalt. Då är det ju bland annat skytten då, han som höll i vapnet och avlossade skotten. Han misstänks för mord, grovt vapenbrott och också grovt gravfridsbrott då. I och med att mannen eller hans kropp senare flyttades, så då blir det ju gravfridsbrott också. Sen är det ytterligare 2 män, bland annat husägaren som också misstänks för grovt gravfridsbrott och en till som är misstänkt för det också. Sen finns det också misstankar om grovt skyddande av brottsling till exempel, för att de här personerna har ju på olika sätt hjälpt varandra men också skyddat skytten i och med att de inte anmält till polisen till exempel och liknande. Så totalt 3 personer som alla nekar till brott då, eller menar att det var inte planerat det här.
Och vad har polisen själva sagt om den här utredningen?
Polisen, i och med att åtalet kom nyligen, så gick de ut och kommenterade det och sa bland annat att de var väldigt nöjda med den här utredningen, för att de ganska snabbt kunde slå fast vad det var som hade hänt. Till exempel att trots att kroppen flyttades ganska snabbt så kunde de hitta mordplatsen, de kunde koppla ihop vad som hade hänt och också säkra viktiga spår då, till exempel det här blodspåret. Och också att de senare hittade mordvapnet, och det var ju till exempel med hjälp av en metalldetektor som de lyckades hitta det. Det visade sig vara en ombyggd någon slags tårgaspistol som hade byggts om. Och just tack vare de här, att det gick snabbt och att de kunde hitta de här viktiga spåren eller fynden då, så kunde de också men säkra bevisning och slå fast vilka som enligt dem låg bakom det här då.
Mm. Och jag ringde upp åklagare Malin Melin som då har väckt det här mordåtalet mot skytten och frågade henne vad hon tänker kring det här som mannen som sköt har sagt i förhör.
Den som jag har åtalat det i den delen, han vidgår ju att han i och för sig har skjutit. Så att den frågan är ju inte så stor, utan det är frågan, den handlar ju om han har skjutit liksom med mening eller inte. Så att det där mycket bevisning är ju, ja, det kommer ju handla om trovärdighet till viss del såklart och vad de vittnena som kommer kan lämna för uppgifter.
Och han har ju då sagt också i förhör att han inte sköt med flit och att det skulle då varit en hund som har stött till honom så att han råkade fyra av den här pistolen. Vad tänker du om det?
Ja, men precis. Jo, men det så är det ju. Och jag påstår ju också ett mordförsök att han har skjutit flera skott så att säga. Vilket ju min uppfattning är att det rimmar ganska dåligt då med att det är ett vådaskott.
En tonårspojke har skjutits ihjäl i Skogås söder om Stockholm.
Det är ju 6:15 Skogås centrum där många kanske går ner för att köpa lite snabbmat eller någonting. Så visst har det funnits personer ute.
Det är väldigt mycket folk som har samlats här vid platsen där skjutningen skedde igår.
Ja, det var alltså i januari 2023 som en 15-årig pojke blir skjuten när han sitter på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm. Och det här är då ett mord som många av oss minns. Det väckte väldigt stor uppmärksamhet när det hände. Mariella Quintana Melin, vad var det som var så speciellt med det här mordet?
Ja, men om man tänker sig tillbaka till hur det var där i början av 2023 så var det ju i Stockholm sprängningar och skjutningar varje dag. Och våldet blev hela tiden allt grövre, för det riktade sig också mot anhöriga. Och det kom ju fram ganska snabbt att det var Dalenätverket och Foxtrot som krigade mot varandra om narkotikamarknaden i Sundsvall. Men det var alltså i Stockholm som det märktes mest. Men det som också var så speciellt under de där första veckorna i januari, det var att det började bli tydligt att gängen använde sig av barn när de skulle utföra de här grova brotten. Och man chockades liksom gång på gång över att 14- och 15-åringar var utsända för att skjuta och spränga. Och många sa också att det bara var en tidsfråga innan ett barn faktiskt skulle dö. Då den 28 januari så hände det som alla har befarat. En 15-årig pojke skjuts ihjäl på en sushi-restaurang tidigt på kvällen. Och dels så är det ju en publik plats och dels så är det väldigt brutalt. Det beskrivs som en ren avrättning. Dagarna efteråt så kommer det fram också att det är en jämnårig pojke som är den som då misstänks för att ha skjutit honom. Och sen då så växer ju den här utredningen och det blir många som åtalas. Däribland så finns det en vän som faktiskt har lurat 15-åringen till restaurangen.
Ja, det här mordet har ju, det är 2,5 år sedan nu. Och det har ju gett en hel del ringar på vattnet i form av vidare konflikter och brott, eller hur?
Ja, det var ju en del i det här upptrappade kriget och man misstänker att anledningen till att den här 15-åriga pojken skjuts ihjäl är för att Foxtrot då misstänkte honom för att ha varit med och skjutit mot en bostad där en anhörig till Rawa Majid bodde. Och då sågs det då som att liksom Rawa Majid ville ge igen med alla medel. Och efter mordet på sushi-restaurangen så fortsatte det ju med sprängningar och skjutningar mot både de som åtalades och misstänktes ha varit med. Men det blev också mord. I september 2023 så skjuts en ung rappare ihjäl i Fruängen där vid idrottsplatsen mitt bland sportande barn. Och den rapparen hade haft en del kontakter med skytten och flera andra av dem som faktiskt dömdes för mordet i Skogås. Och sen så har vi också sett att det refereras väldigt mycket kring mordet då i Skogås i olika rapptexter och så.
Mm. Och 6 personer är ju redan dömda
för det här mordet i Skogås. Men i april här i år så väcktes åtal mot ytterligare en person som man kanske hört talas om, som går under det här aliaset Ghost. Vem är han?
Ja, det är en nu 29-årig man och han har länge varit känd av polisen. Kanske mest som våldsam AIK-supporter. Men han har också varit dömd till ett kortare fängelsestraff för narkotikabrott och 2 fängelsestraff i Danmark, så han är en välkänd figur. Och under den här första våldsvågen 2023 så dök det här aliaset, alltså Ghost, upp i princip alla utredningar där dåden var riktade från Foxtrot mot Dalen. Men polisen visste inte länge vem han var förrän man då efterlyste just den här 29-åringen misstänkt för narkotikabrott.
Hur lyckas man till slut identifiera och gripa honom?
Den här 29-åriga mannen då, som är välkänd av polisen och som man har sett i Sky ICC-telefoner hålla på med storskalig narkotikaverksamhet. Han blir ju då misstänkt för narkotikabrott, häktas i sin utevaro av Göteborgs tingsrätt och blir internationellt efterlyst i början av februari 2023, alltså bara några dagar efter mordet i Skogås. Och sen så dröjer det faktiskt bara mindre än 3 veckor tills han då ska gå på en färja i Grekland för att åka till Turkiet. Och då har han ett falskt pass. Så han grips där. Grekisk polis inser att oj, det här är ju den internationellt efterlyste svensken. Och efter lite juridiska turer och så utelämnas han då till Sverige i juli 2023. Och då kommer han till Göteborg och där är han då misstänkt för grova narkotikabrott och ett försök till mord. Då när han grips där i Grekland, då tar man 2 telefoner från honom. Och det är i de här telefonerna som man börjar nysta upp att han faktiskt ligger bakom aliaset Ghost, som har då jäckat polis under flera års tid.
Men det dröjer ändå till april här 2025 innan åtalet kommer i samband med Skogås. Det är ju i princip 2 år senare.
Ja, precis. Alltså den här utredningen kring mordet i Skogås, jag kommer ihåg när den förundersökningen kom, den var ju väldigt, väldigt stor och innehöll ju väldigt mycket chattar. Det var ju det som vi såg som det nya, hur man skapade olika projektgrupper i signalappen för att liksom begå grova våldsbrott. Och i de här chattarna som gällde då mordet i Skogås, då såg man ju flera av de här aliasen som dök upp i princip varje utredning. Och en del av de personerna, alltså skytten, den här kompisen som var med och lurade 15-åringen, någon som transporterade någonting, de lyckades man ju identifiera ganska snabbt, för de var ju ganska mycket längre ner i hierarkin. Men de aliasen som faktiskt är de som ses som projektledare, de som driver på, de som beställer mordet, de har man inte lyckats haffa. Och därför så har polisen fortsatt jobba med den här utredningen, fortsatt försöka lägga pusslet, vem är vem? Och då har man ju då kommit fram till att den här 29-åriga mannen står bakom aliaset Ghost. Sen så ska vi ju vara noga med att säga att han förnekar brott och säger att han inte har haft något med det här att göra. Men det som också är intressant i det här, det är att så sent som förra veckan så kom det fram att ytterligare 2 personer misstänks för mord. Och det är också 2 personer som står mycket högre upp i hierarkin och som faktiskt, en av dem sitter fast i Tunisien sedan flera år. Han är nu häktad i sin utevaro misstänkt för mord, och så är det en annan person som också misstänks för mord. Mm. Så att det kan bli ytterligare en rättegång kring mordet i Skogås om de här personerna lämnas ut från Tunisien.
Och det här är ju intressant, för jag pratar mycket om det här i podden också, att det är ju sällan de här personerna högre upp i hierarkin åker fast. Så det här är väl lite av ett genombrott?
Det kan man absolut säga.
Ghost då, som du säger, kopplat till Foxtrot, men vad har han haft för roll där?
Han ses som en våldskoordinator och han har också ingått i gängets kärna innan det splittrades. När Aftonbladet gjorde en kartläggning av Foxtrot och vilka som var liksom själva Foxtrot och vad de hade för olika roller, då var han en av de 21 personer som polisen då såg som gänget Foxtrot. Och när det gäller just mordet i Skogås så menar ju åklagaren då att han har planerat och organiserat det här mordet. Han har fått information som han har vidarebefordrat till andra. Han har lämnat direktiv, han har skickat instruktioner och han har också tillhandahållit vapnet som användes. Så att han är ju då åtalad både för mord trots att han inte var skytten och grovt vapenbrott för att han då har försett skytten med vapnet och planerat hur det ska flyttas. Så vi får ju se då imorgon om han faktiskt döms för det här.
Men sen är han ju faktiskt också dömd redan för andra brott.
Ja, när han kom till Sverige så utlämnades han ju till Göteborg och där misstänktes han för grova narkotikabrott och ett mordförsök. Och där har han ju faktiskt dömts till 18 års fängelse redan. Och i det här, i domen som då kommer imorgon, så är det ju inte bara mordet i Skogås utan det är också förberedelse till mord mot en rappare från Dalenätverket i december 2022. Och sen så är det också ett försök till mord i januari 2022 då när Foxtrot hade en konflikt med ett gäng från Upplands Väsby. Så det visar ju lite på vilken roll han har haft inom Foxtrot så länge.
Mm. Och när vi spelar in det här så är alltså rättegången avslutad. Dom kommer som du säger imorgon onsdag. Vad kan man säga om rättegången och vad han kan dömas för, Ghost?
Ja, nu har ju inte jag varit där och bevakat rättegången, men med tanke på att han faktiskt redan är dömd till 18 års fängelse för grova narkotikabrott, om han nu döms för de här ytterligare 3 brotten så är det ju inte otänkbart att det blir livstid.
Mm. Och du Mariella följer givetvis upp den här kommande domen imorgon onsdag här på Aftonbladet. Så följ den rapporteringen på aftonbladet.se. Mariella, stort tack för att du kom hit.
Tack.
Och med det så tar vi på Aftonbladet Krim sommaruppehåll. Har du missat tidigare avsnitt och dokumentärer så hittar du dem som vanligt i Aftonbladets app och där poddar finns. En skön sommar önskar vi från Aftonbladet Krim, så hörs vi igen i augusti.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.